Det här är en podd från Svenska Yle.
Alltid i livet och det känns svårt så kan man också dra till med ett Patrik Isaksson citat. Mm. För att vet du, fräscha upp det från att jag alltid citerar Dr. Phil.
Kommer det i sång nu då?
Nej, jag ska inte sjunga det. Men han säger att du får göra som du vill men aldrig förråda den som lever in på din själ. Gott nytt år!
Gott nytt år!
Gott nytt år, som alla gubbar har sagt hela helgen här.
Ja, men det känns på något sätt i år som att man borde jubla lite extra mycket för att vi har klarat oss ur 2020 och nu vet jag, ni behöver inte säga det och regna på min parad. Att det är ingenting som säger att 2021 skulle vara sådär hemskt mycket bättre än 2020, men det känns ändå stort. Vi ja. Gjorde det.
Jag tycker det är fint att det börjar ett nytt år. Och jag menar, förra året så stod vi alla och skålade och var sådär att oh, 2020, it's gonna be the best year ever.
Nu börjar det glada 20-talet.
Ja.
Och sen kom ju då verkligheten i kapp.
Och ingen brydde sig om beach 2020 no mera.
Nej, för spanska sjukan kom och så slutade de servera sprit på krogarna 10:00 och allt blev mörkt. Men nu går vi vidare och vi går mot ljusare tider. Och vi kan ju också säga att vi kickar igång en vårsäsong av relationspodden Norrena och Frans.
Eva Frans och Hanna Norrena.
Det är vi.
Vare sig man vill eller inte. Så är det så. Och hej, nu är det så här i början av nya året, så jag tror alla känner sig lite roddiga och bakfulla ännu från jul- och nyårshelgen. Så vi visste inte riktigt vad vi skulle tala om, så vi tänkte att vi talar om allt som bara är tänkbart. Och därför har vi också efterlyst lite frågor från er där ute. Helt random frågor som ni har fått ställa angående dilemma som ni har haft eller sen kanske bara någon fråga till någon av oss.
Mm. Vi står så gärna till tjänst med saker som vi tror att vi vet någonting om.
Ja. Mm. Men innan vi gör oss in i det här så måste vi fråga dig, Eva, hur ser du på det här nya året som kommer? För jag vet att du är lite av en sån här projektmänniska. Att du bestämmer dig för någonting så gör du det helhjärtat och utan något undantag i till exempel en månadstid. Du har ju mellan att du ska äta soppor, vet du, en månad. Och sen efter det så är du tillbaka till att blanda cocktails och äta efterrätter igen. Men att du är väldigt liksom antingen eller. Med vilken mode går du in i det nya året?
Ja, du tänker att har jag något sån här jätteambitiöst hälsonyårslöfte? Nej, men jag är ju sån här, jag är en sån här projektmänniska. Det här gäller inte bara vid nyår utan ganska ofta vid månadsskiften. Att jag får för mig att nu ska jag göra det här den här månaden. Så nu faktiskt tänkte jag haka på januari. En sån här challenge-utmaning att jag ska yoga varje dag. Mm. YouTube-yoga. Det är inte så där fruktansvärt tungt för de är ibland så typ 15 minuter långa, men åtminstone ta mig den där tiden. Så det skulle nog vara den här grejen i januari. Men jag hade ju här i höstas i oktober så gjorde jag plankan varje dag. Lite längre. Till sist stod jag i planka i
hela natten.
Trumvirvel. Nej, inte hela natten, men i 4 minuter. Och det är ganska länge.
Wow.
Speciellt för en sån här heffaklump som mig. Så är det 4 minuter. Det är länge, men jag klarar det.
Men du är ingen heffaklump, Eva. No. Det är bara det där lilla tjocka barnet inom dig som gör
som
sig
står
påmint.
I planka.
men det är inte liksom så.
Ja, nej, men sån där. Och sen jo, så har jag ju ibland haft de här. Jag tycker det är lite sådär tradigt att ha sådär, vet du, vit månad och sånt. Men jag kan ha till exempel sockerfri månad. Kan nog innebära att jag undviker allt sånt synligt socker och sånt. Så att jo, jag är sån här projektmänniska. Mm. Går in sådär hårt för någonting. Men det ska alltid vara liksom en avgränsad tid. En månad kanske man orkar kämpa. Och sen ser man vad man gör sen efter det.
Ja, men jag beundrar liksom din ryggrad. För att du håller det verkligen och du har lovat någonting. Jag måste säga att jag har ju inte något sån här projekt överhuvudtaget. Jag förbjuder mig ingenting.
Men det är bra.
Men jag har också en sån här måttlighet i allt vad jag gör.
Ja, men det är klart. Du är ju mer måttfull kontinuerligt. Och jag är mer så där liksom, jag har en på-av-knapp.
Ja, no, men det är nu vad det är.
Det är som det är. Mm. Hej, men vi har fått ganska roliga frågor.
Ja.
Ska vi försöka fyra av så många som möjligt?
Ja, det finns ju inget tema på det här. Utan det kommer att komma frågor som handlar om i princip vad som helst. För det är ju det som vi efterlyste.
Mm.
Ska vi köra på? Ska vi börja med Håkan?
Vi börjar med Håkan.
Hej på er. Jag måste fråga att jämför ni er med varandra? Alltså, vem är snyggare, vem är populärare och vem är mer lyckad? Och om ni svarar nej, så varför svarar ni nej? Keep up the good work, hälsar Håkan.
Oj, alltså det är ju en jätte jättebra och ganska så här obehaglig fråga egentligen.
Om vi jämför oss själva med varandra.
Men man gör ju nog säkert det. Men jag tycker att här är det en viss skillnad också. Om man liksom jämför sig med en annan för att den här egenskapen man beundrar, så är det ju inte något negativt med det egentligen. Och jag menar, nu kan jag ibland, du är jättebra på att göra ditt hår snyggt. Och det är ganska ofta som vi kommer hit och du har kört bil från parkeringsgrotta till parkeringsgrotta och hunnit fixa dig där på morgon. Och du ser ut som en gussängel och jag ser ut som professor Snape. Och då kan jag ju tycka att eländes elände.
Ja.
Nu känner jag mig nog kanske inte superfresh här vid hennes sida. Men det är ju inte liksom någonting stort och destruktivt i det.
Nej. Och det tror jag, det kan jag nog hålla med om, för att jag kan kanske jämföra mig själv just med andra på sådana sätt. Men jag måste säga att det är nog mer det där positiva. Att man säger att åh, vad, hon ser piffig ut idag.
Ja, inte att man vill ta bort det av den där andra, utan att man just då tycker att, att jag nu inte kunde få till det här nu jag också.
Men jag undrar om inte det här är en sån här kvinnogrej. För jag har hört många säga det där att kvinnor klär upp sig för andra kvinnor.
Ja.
Att om du till exempel idag har på dig dina nya piffiga byxor, vi har likadana faktiskt, köpte dem från en billig kedja som finns i hela landet.
Där det finns en snygg expedit,
ja,
som jag inte ännu har sett, men vi säger inte vilken.
Nej, men liksom att om du ser piffig ut, jag började tänka på den där expediten. Nej, men det här är liksom att kvinnor klär upp sig för andra kvinnor, för att kvinnor lägger märke till det också. Jag har till exempel en kollega här på jobbet, Anna Bäck, som man brukar kunna se i TV-nytt, och hon ser alltid jättepiffig ut, och ändå hade hon på sig en sån här ledarkjol och sa att åh, vad sexy du är idag, Anna. Och så har hon sagt, tycker du det? Att min man tycker att det här är det vidrigaste plagget som jag har. Och där kan jag tänka mig, då kanske du tar den till jobbet för att andra kvinnor uppskattar någonting sånt som kanske är modernt eller fräscht eller coolt, sånt som män inte gör det. Men män vill ju helst att man inte ska ha något kläder på sig överhuvudtaget.
Så är det väl.
Mm. Ja.
Födelsedagskostymen bara.
Så där liksom kanske att man jämför med andra.
Jag kan det gör jag absolut, ja. Men jag tycker det är jätteroligt om jag har något nytt plagg som jag känner mig fin i, så tar jag ju på det just på onsdagar när jag kommer hit och poddar.
Mm.
För att jag vet att man kanske får en komplimang eller, jag tycker inte att det är något fel, det är en ganska så här harmlös form av bekräftelse, att man vill vara lite fin när man är bland folk och kanske att någon berättar att det där var snyggt. Jag tycker också att det är så roligt att se vad andra, när någon annan är snyggt klädd. Inte det att man är avundsjuk, utan jag tycker det är jätteintressant med mode och stil och sånt här. Och då är det spännande. Och jag blir glad när jag ser människor som har fått till en riktigt snygg look.
Mm.
Det blir jag ju inspirerad och uppmuntrad av. Och då säger jag det gärna också.
Ja. I övrigt, på tal om jämföra, om vi nu talar lite om vad vi gör, du är ju en väldigt framgångsrik författare. Du har ju gett ut många böcker som har haft stora framgångar. De säljer bra, de har blivit prisbelönta och så här. Och där tror jag att jag kan liksom genuint vara glad för din skull, för att det är inte bort från mig. Men om jag skulle ha skrivarambitioner och kanske själv sitta och ha ett outgivet manus i min skrivbordslåda, då skulle jag säkert ha mycket svårare att vara glad för dina framgångar, för jag skulle uppleva oss som konkurrenter.
Om jag alltid skulle ha drömt om att sjunga väldigt bra, och då skulle jag ju
så
kanske...
Så
där, men du sjunger jättebra och du har varit popstjärna och saker. Liksom. Ja, så då skulle jag ju liksom kunna tycka att vad är vitsigt, att varför kan hon men inte jag? Men vi är ju hemskt olika med de här grejerna då. Och jag vet inte, förr i världen hade vi ju lite samma jobb, då var vi ju båda programledare på Vega. Men ska jag nu säga att jag då heller på det sättet jämförde mig med dig, för att jag tycker vi alltid har haft en ganska olika stil i vårt pratande. Det kanske hörs till och med i den här podden att vi har lite olika stil, förhoppningsvis funkar det i alla fall. Men däremot så finns det ju nog andra bekanta, till exempel andra författare. Ohjälpligen börjar jag ju lite ibland jämföra mig med dem när man till exempel ser att men fick nu den där årsstipendium igen. Hen har inte skrivit en bok sedan 87. liksom, så när tanke kan ju dyka upp där. Så då kan jag lite mera bli den där som sitter och gnisslar tänder och är lite ogin. Men inte med dig faktiskt.
Mm.
Och sen har jag också märkt en sån grej att ju äldre jag blir, desto roligare blir det att spegla mig i mina vänners framgång på något sätt. Att nu för tiden, när jag ungefär har landat där var jag vill landa karriärmässigt och i livet och så här, så blir jag så himla glad om en kompis får sitt drömjobb till exempel. Och då känns det lite som att lite av det där glittret faller ju på mig också för att jag är kompis med den här människan som har den här framgången. Att man kan vara riktigt 100% glad för dess skull och lite dras med i den här glädjen bara by association då, som jag inte hittar på något svenskt uttryck för. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Men så var jag nog inte som yngre, utan då var det ju kanske där man var mer osäker. Och att varje gång det gick bra för någon annan så tänkte man att så där skulle jag aldrig, det där skulle nog aldrig hända mig. För jag är så dålig.
Ja, eller just att man börjar söka sina första jobb eller skapa sig en karriär av något slag.
Nu har alla fått sommarjobb på Aktuellt utom jag.
Ja, men nu kan jag ju vara lite avundsjuk. Jag har människor som i min närhet som vet fast tjänar dubbelt mera pengar än vad jag gör. Mm. Jag kan ju vara lite avundsjuk emellanåt. Men inte vet jag har tillräckligt så att jag kan gå dit och spana in den där läckebiten i kassan på lokala marketen ändå. Jag har råd att handla där.
Stretchbyxor för 9,90. Alltså helt sjukt.
Det var jättebilligt. Ja. Snygga är det dessutom. Men jag köpte två par.
Aj, du gjorde det, ja.
Jag köpte ett par guldglittriga också.
Ja. Ja. Inget fel på polyester.
Hej. Borde vi gå vidare nu?
Jag har
på känna
att vi borde göra det. Ja. Det här är en intressant fundering från signaturen M här. Jag funderar på att göra slut med en av mina bästisar, men jag vet inte hur jag ska göra. Jag tycker hon är världens roligaste, men hon är ofta rolig på andras bekostnad och skrattet fastnar nog lite i halsen. Men jag har faktiskt skrattat med nu i flera år, så hur ska jag göra? Plötsligt ska jag bara säga att vet du, nu känns inte det här bra, men jag vill ju samtidigt inte mista henne. Det är bara det att jag vet inte om hon kan förändra sig. Det är som att hon njuter av att vara elak.
Ja,
Hanna, du får börja.
Ja, vad ska jag säga till dig? Vi gjorde ett avsnitt om det här med att göra slut med en kompis. Nu kommer jag inte ihåg när det här var.
Men det var jättelänge sedan. Det var ett av våra första, tror jag.
Okej, men det är jättelänge sedan. Det är nog svårt, därför att man förändras ju också som person. Att kanske i början så tyckte man också om att vara lite elak. Och man tyckte att det var lite roligt att vara skadeglad och skratta åt fula kommentarer och så här. Men sen märker man att nu tycker jag inte att det här är jätteroligt mera. Eller kanske din kompis gör sig rolig på er gemensamma bekants bekostnad och det känns inte heller okej. Kanske det här är bara ett mognadstecken hos dig att du har märkt att okej, det här tycker jag inte längre att det är kul. Eller här går min gräns. Jag skulle nu kanske spontant bara säga att säga det här till den där kompisen att du behöver inte göra slut med kompisen utan kanske man kan bara säga vet du, att det känns inte jättebra det här du säger sådär om den. Att vi tycker båda om att ha en lite elak humor men att här kanske ändå gränsen går.
Precis, och jag tycker att det som skulle vara schysst av det att göra är att ge den här kompisen en chans att ändra på sig. Det kan hända att du har rätt och den här kompisen inte kan. Utan att det här är på något sätt så inrotat i hennes sätt och hennes humor och allt det här. Att hon inte liksom förmår dämpa den här sidan av sig. Men kanske hon ändå vill försöka. Och då tycker jag faktiskt att det är helt hyggligt att säga att vet du, jag tycker jättemycket om dig. Vi har känt varandra länge. Vi har hemskt roligt och du är en hemskt festlig person. Men jag tycker att det lite drar ner vår vänskap det här att så mycket går ut på att vi ska vara lite elaka med andra. Att jag skulle inte riktigt vilja vara sån. Att ska vi försöka ha en lite annorlunda jargong? Vi måste hitta en ny läppa helt enkelt. Något annat sätt. Och, jo, det kan ju hända att den här kompisen blir sårad eller blir lite till sig. Men det kan ju också hända att det kan ju hända att hon är kvar i det här. Att hon vet att det där han skrattar åt så förskräckligt så att hon till och med lite vet du, drar upp de här egenskaperna i sig för att hon tänkte att det där är er grej. Att vara lite elaka och lite skratta åt andra. Och att om hon får en chans att tänka till så kommer hon att kunna ändra sig. Men jag tycker i alla fall att det ska vara hyggligt att låta henne försöka innan du säger tack och hej. Och går det inte alls så, ibland måste man helt enkelt byta ut lite kompisar. För att det är inte meningen att man ska sätta en massa tid och energi på sådana som får den att må sämre.
Amen. Vi går raskt vidare här till följande fråga som lyder så här. Vad ska man göra då folk i närkretsen tänker annorlunda om coronarestriktionerna än man själv? Till exempel har en slappare inställning. Hur ska man på ett vänligt sätt säga att man inte vill träffas utan att de tar illa upp och utan att själv bli stämplad som hysterisk torrboll?
Det där är så svårt och det där har säkert varit hemskt aktuellt för många av oss nu här till exempel under julen. Att man kanske själv hemskt vill skydda dem i riskgrupp och de i riskgrupp springer omkring som kalvar på grönbete och vill fira jul med alla och så här. Det är ju jättesvårt men jag har funderat, jag har varit både den här som har varit försiktigare och den som har varit våghalsigare här under förra året. Och jag förstår bra det här med att man känner sig ju lite tråkig ibland när man tackar nej, bara för säkerhets skull. Mm. Utan att egentligen ha något speciellt sådär tydliga argument. Och ibland känner man sig som världens daredevil när man är så här, nej, men nu ska vi ju kunna umgås lite utomhus. Va?
Ja, och det är lite svårt att säga det där, för det har ju talat så mycket om att, ja, att man ska begränsa sitt umgänge bara till de absolut närmaste. Mm. Och då kan det ju kännas som, jag hade också här före julen innan vi skulle åka upp till mina föräldrar och hälsa på dem, så valde jag att inte träffa någon överhuvudtaget. Du är enda som jag har i princip träffat. Ja, men så här att då sa jag att jag väljer nu att för säkerhets skull att det är bättre att vi inte ses. Eller att jag träffar min bror för att byta julklappar ute på en parkering med munskydd. Att fast han är min bror, jag har känt honom hela livet, så betyder det inte att... Vet du, att det blir lätt att man säger att nej, men vi känner varandra så bra att inte har vi ju någon corona. Och det är ju inte fråga om det, för det är oftast de närmaste enda som har smittat dig, de som du verkligen har träffat. Att jag tror nog att man helt enkelt bara behöver tänka på sig själv och vad man själv är bekväm med. För att om du går omkring och kanske lever lite vildare än vad du egentligen skulle våga, så kommer du gå omkring och noja det jättemycket för att tänk om jag fick det. Och vissa är ju ganska hypokondriska av sig, att man börjar känna av att nu är inte lite sjukt i halsen nu här, eller har jag inte lite huvudvärk. Så kanske det är bättre att bara skippa de umgängena då för din egen sinnesfrids skull. Och tycker de att du är en hysterisk torrboll, så då måste de ju göra det då.
Det är ju lite så, och det jag har funderat på flera gånger nu här under det senaste året är att om vi nu ser det här som en långdans, så är det nästan i den här situationen de där försiktigaste som måste få bestämma. Vi måste anpassa oss enligt dem. Och det är tråkigt, visst, men vi börjar ju nu. Det känns åtminstone så som att vi börjar vara ute nu på rätt sida av det här. Den här pandemin börjar ha ett slutdatum som hägrar där någonstans. Ja, jag vet, det kommer inte att försvinna helt och hållet, men åtminstone är det kanske inte så hemskt långt kvar tills dess att vi kan tänka att om jag är lite snorig nu här på metron, så kommer det åtminstone inte att döda någon i förlängningen. Jag menar, sånt kan man ju också tänka. Och folk har resonerat så otroligt olika kring coronan. En del har tyckt att det är helt problemfritt att gå ut och äta och att ha fester hemma och sånt här. Och andra har tyckt att de nu helst vill sitta för sig själva och inte träffa någon överhuvudtaget. Och det är nu som det är. Man måste helt enkelt respektera de som är jätteförsiktiga. Och fast man då, man kan kanske bli lite ledsen. Man har försökt ordna en fest eller någon liten tillställning. Bjuda in allihopa. Se till att det ska vara säkerhetsavstånd eller utomhus. Och så är det ändå någon som säger att men vet du, jag vågar inte komma. Så det kan vara lite ledsamt det förstås. Men det enda rätta att säga är att det var tråkigt, för det skulle vara roligt att träffa dig, men jag förstår och jag ser fram emot att hitta på något kul med dig sen när det är möjligt.
Ja.
Och det är egentligen det enda du kan säga nu. Låt alltid den försiktigaste bestämma galoppen här nu. Och så småningom kan vi säkert börja umgås på ett lite annat sätt igen.
Ja. Mm.
Okej. Ska vi gå vidare då? Oj, det här var ju nästan lite saftigt det här. Det som har skrivit till oss. Min kompis är konstant otrogen mot sin man. I början hade jag inte några starka åsikter i den här frågan. Hon är min vän och får leva sitt liv som hon vill, men nu har jag också blivit bra kompis med hennes man och det börjar bara kännas hemskt. Jag har sagt åt henne att hon måste säga åt honom eller sluta vara otrogen, men hon vägrar. Vad ska jag göra? Är det rätt eller fel av mig att prata med honom? Jag menar, det är ju deras förhållande och inte mitt. Och vem är jag att leka moralpolis? Inte jag är ju en bättre person eller något sånt.
Ja. Det var nog ett kvistigt dilemma. Kompisen är alltså otrogen och det här tycker man inte att det är en bra idé. Om vi börjar liksom där, ska man lägga sig i hur kompisen lever sitt liv?
Det jag tycker är ju jobbigast här är att om den här som har skrivit till oss faktiskt umgås med det här paret. Och att hon då ska spela upp en sån här charad och låtsas att hon inte vet om det här. Och kanske sitta och höra på honom när han förklarar att åh, jag är så lyckligt lottad att jag är den finaste kvinnan i världen. Och hon hela tiden vet att hon faktiskt bedrar honom. Det är jättehemskt. Jag förstår bra att det blir väldigt, väldigt obekvämt. Men jag skulle nu ändå säga att prata inte med den här mannen. Alltså, om han skulle vara den av de här två som du står närmare, så skulle det kanske lite mer vara ditt ansvar att tala med honom. Men nu är det inte så. Du har försökt tala med den här kompisen, det tycker jag var helt rätt. Men nu är nog på något sätt bollen hos henne. Däremot tyvärr tror jag att du kanske måste låta bli att umgås med de här två tillsammans.
Jag tänker lite samma, att kanske du måste ta avstånd nu för att du känner inte dig bekväm med att vara egentligen med någon av dem.
Nej.
För att om du är med den där mannen så känner du att du undanhåller honom någonting, och sen då han får veta det och vet att du visste, varför sa du ingenting? Det är bekymringen som du kommer att få. Och sen med den här, du kan inte heller gå bakom din kompis rygg och berätta att den här mannen, och sen att du tycker att hon agerar jättefult i den här situationen. Så kanske det är bäst att fast säga till den här kompisen, vet du vad, det här går inte. Jag kan inte gå med er på pizza och öl och sitta och skratta som ingenting ska ha hänt. Jag vet vad som är på gång. Att det känns jättefel. Att det här är, att här går min gräns. Mm. Att jag är inte okej med det här.
Det är inte schysst av den där din kompis att försätta dig i den situationen. Att du också måste sitta där och spela ett falskt spel fast du inte har gjort någonting. Det är inte bra och det ska du inte behöva gå med på heller.
Nej, man blir ju lite medskyldig också om man vet om någonting sådant.
Mm.
Så kanske ta avstånd helt eller sen när du säger till den här kompisen att för, kanske försöka tala lite vett med henne. Att vad gör du nu riktigt? Vem tror du att du är när du beter dig så här? Att om du älskar din man, så varför beter du dig? Varför sviker du honom?
Ja, kanske ni ska göra slut. Ja. Om det inte är honom du vill ha.
Om det känns svårt, alltid i livet det känns svårt, så kan man också dra till med ett Patrik Isaksson citat.
Mm-hmm.
För att vet du, fräscha upp det från att jag alltid citerar Dr. Phil.
Kommer det i sång nu då?
Nej, jag ska inte sjunga det, men han säger att du får göra som du vill men aldrig förråda den som lever in på din själ.
Mm. Men så är det.
Mm.
Så är det. Så ja, det här ska du inte behöva stå ut med. Säg till åt din kompis att skärpa sig. Gör hon inte det, så tar du en paus från de här två. Tråkigt, men jag tycker inte riktigt att det finns något annat alternativ.
Nej.
Lycka till!
Vi tar och fortsätter med en fråga som handlar om strul på arbetsplatsen.
Mm, ja.
Det här har kommit från signaturen ensamförsörjande mamma. Hur ska man gå till väga när ens förman inte gillar en? Jag älskar mitt jobb, men det känns som att min förman inte litar på mig. Jag har ansvar över en mindre enhet, men förmannen kollar upp mig titt som tätt och litar inte på att jag klarar av att organisera enheten själv. Jag har försökt prata med henne flera gånger, men det blir nästan värre av det. Jag kan till och med bli straffad, till exempel genom att bli utesluten från ett möte, bli fråntagen uppgifter och liknande. Det känns bortkastat att försöka tala med vare sig högre chefen eller personalchefen, för alla sitter de ju vid samma kaffebord. I dessa tider är det inte heller helt enkelt att börja se efter ett annat jobb, och jag har dessutom åldern mot mig då jag är över 50. Men jobbet börjar kännas mer och mer meningslöst.
En väldigt tråkig situation. Här skulle jag vilja för det första tipsa ensamförsörjande mamman om att söka lite i Norrena och Frans poddarkiv, för det var i juni i fjol då, 2020, så gjorde vi ett avsnitt om arbetsplatsmobbning där Marina Matela gav en massa bra tips för vad man kan göra i sådana här lite liknande situationer. Så leta reda på det och lyssna på det. Det kan hända att du kan få en massa vägledning där. Jag minns ganska mycket av vad Marina sa, och nu vet jag inte om du som har skrivit till oss känner dig sådär riktigt mobbad, men jag tycker nog att så som den här chefen behandlar dig så började vara där på gränsen till mobbning. Det är inte okej. Din förmans uppgift är att se till att du har det bra, inte att skjuta dig i sank. Det kanske är svårt att prata med den här förmannen. Skulle jag vara du så skulle jag göra ett försök till. Kanske riktigt sätta sig ner och skriva ner dina argument. Och så var det här mötet som jag inte bjöds in till. Det var den här grejen som jag fick känslan av att du inte tyckte jag hade skött tillräckligt bra. Jag skulle vilja veta vad det var som saknades. Jag vill att du vägleder mig. Gå sakligt in där och ställ frågor. Inte kanske sådär gå anklagande in, utan faktiskt försöka få klart för dig att vad är det den här chefen riktigt vill ha av dig, och var tycker hon, eller han, vad var det?
Hon
att det brister. Och om du också då inte får något gensvar alls, då tycker jag du ska gå vidare med det här, för att då går det tydligen inte att prata med den här chefen.
Nej, och det var ju också Matela inne på i det här avsnittet som vi gjorde om arbetsplatsmobbning, så var det att företagshälsovården är den som kan hjälpa dig i en sån här situation. För jag kan förstå det där, vet du, alla chefer sitter och lunchar tillsammans och dricker kaffe, och att det är svårt, de håller ihop, de håller varandra om ryggen, och kanske oschysst beteende, de kommer undan med det för att de alla liksom skyddar varandra. Men arbetsplatshälsovården så är ju en oberoende part. Och det sa ju Matela också där, att de är utbildade för att ta hand om just sådana här situationer och kan sen hjälpa dig vidare.
Du behöver någon som står på din sida eller står som neutral part om du ska diskutera vidare med de här cheferna. Och då kan företagshälsovården faktiskt vara rätt plats att vända sig till. Jag minns att jag blev lite förvånad över det här, för jag hade kanske inte riktigt själv fattat att det är dit man ska vända sig. För man tänker ju att men, prata ut med din chef eller prata ut med chefens chef. Men det är ibland väldigt inflammerat. Men åtminstone där skulle du kanske kunna få hjälp. Så lycka till och hör jättegärna av dig och berätta hur det gick.
Mm.
Men det vill jag åtminstone säga till dig, att om det är så här chefen behandlar dig, det är verkligen inte okej. Och jag tycker att du ska protestera på ett sakligt sätt.
Ja, och jag vill också tillägga här att det att man är 50 plus så betyder inte att det inte skulle finnas nya arbetsplatser för en. För jag menar, vi jobbar ju längre och längre, och har du jobbat tills du är 50 plus så har du säkert jättemycket att ge också till en potentiell ny arbetsgivare. Så låt inte dig själv bli modfälld heller på grund av din ålder. För jag menar, du har ändå mycket att ge och du ska jobba ännu många, många, många år till. Så, och det är viktigt att du trivs på det jobbet du har. Så var inte rädd heller för att kanske hålla ögonen öppna för någonting annat också.
Jag tycker samhället lite börjar fatta det där. Att det inte liksom bara är 30-åringar som är värda någonting på arbetsmarknaden. Nej. Jag hoppas vi ska gå mer och mer i den riktningen.
Ja, då du kan få liksom en 30-åring med 20 års erfarenhet till.
Ja, precis.
Om du tar en 50-plussare.
Ja, så lycka till den ensamförsörjande mamman. Vi ska ännu kunna ta här ett brev. Det här från en lite yngre lyssnare, en 19-åring som har råkat ut för det här. För en vecka sedan så bestämde jag och en kompis att vi skulle flytta ihop. Hennes föräldrar är lite svåra. De har lagt en massa press på henne ända sedan hon var liten. Så det skulle vara bra att hon skulle flytta hemifrån. Vi var då och kollade på lägenheter och vi var på visning i en jättefin lägenhet. Dagen efter att vi bestämt oss för att tacka ja till den så meddelar kompisen: nej, det här är en för stor förändring. Jag måste ha rutiner. Jag är inte klar att betala räkningar och tvätta byk och sånt här. Vi hade alltså gått på visningar, allt kändes klappat och klart, men nu plötsligt lämnas jag ensam och jag får en massa konstiga förklaringar och ingen ordentlig ursäkt. Jag orkar helt enkelt inte övertala henne, det är ju kört, men hon tycks inte förstå varför jag är sårad. Hur ska jag kunna säga att nu hörde det där var inte okej, och att man inte bara svarar med en leende emoji efter att den andra helt tydligt har blivit sårad? Den här kompisen har nu faktiskt hamnat tillfälligt på min svarta lista. Jag måste ta en paus i vår relation. Jag förstår dig, du 19-åriga skrivare. Ni hade ändå bestämt det här, och jag förstår också att du tänker på den där lägenheten.
Som
den var
så
jättefin. Och att det liksom är det som svider nu mest, för du såg dig redan i den där lägenheten med din kompis och att där skulle ni liksom ha ert bo. Och ja, så gick det så här.
Ja, och så drar den ena sig ur.
Men nu måste jag också säga här när jag nu läser att det är en vecka sedan, och jag tycker du ändå ska vara lite förlåtande för din kompis, för att hon kanske också blev jätteivrig. Du gick med på det här, ni var på de här visningarna och hon började tycka att ja, livet börjar nu och nu är jag vuxen och nu ska jag flytta till en sån här fin lägenhet med en kompis. Och så drabbades hon helt enkelt av stora skälvan. Hon ångrar sig. Och ibland i livet måste man få ångra sig. Och det är hemskt när det går ut över andra. Och jag tycker faktiskt att en ursäkt är du ju värd. För du drogs med i det här och du hann också bli ivrig. Hon borde absolut be dig om ursäkt. Det skulle vara schysst. Men var också lite förlåtande, skulle jag säga.
Mm.
Det blev kanske lite för mycket och för plötsligt för den här kompisen att hon faktiskt nu skulle flytta hemifrån på det här sättet.
Ja, det är ett jättestort steg. Att det kan kännas som att många, många idéer är bra i teorin, men sen när man verkligen ska skriva namnet på pappret så blir det helt enkelt för mycket. Jag håller helt med dig, Eva, där. Jag förstår att man blir sur och man blir ledsen och besviken och arg kanske, men att det ändå finns en förklaring till det.
Mm.
Och kanske det inte blir nu, men kanske det blir om ett halvt år. Eller kanske du behöver hitta någon annan att bo tillsammans med. Jag vet inte var de här hade tänkt bo, men åtminstone i huvudstadsregionen så är det ganska vanligt att folk delar lägenheter för att hyrorna är jättehöga. Att om du ska kunna studera så måste du nästan bo tillsammans med någon annan för att ha råd att bo i en större lägenhet eller ens ha en egen lägenhet. Men jag menar, det kommer flera lägenheter. Och jag har gått miste om så många fina lägenheter.
Också.
Och nu är det bara jag tänker på det, så det svider faktiskt lite ännu.
Jo, för det är ju det. Man blir så hudlös när man går in i en lägenhet och så är där utsikt och där är kanske en kakelugn som eventuellt fungerar. Och man tänker att där skulle jag ha den grejen. Och man blir lite kär i den där personen man själv skulle vara om man skulle bo i den där lägenheten. Och när sen någon annan vinner budgivningen,
ja,
så förlorar man den där personen. Man får liksom, ens hjärta krossas ju för en stund. Och jag tror att det är där du är nu, du som har skrivit till oss. Det är asigt. Men vet du, det kommer flera lägenheter. Och det här kanske inte var rätt lägenhet. Du tror nog att det var rätt lägenhet för dig.
Men det kanske egentligen var jättedragigt. Eller sen, ja, så var det så att grannens festande skulle ha drivit dig till vansinne.
Han spelar gitarr
och jättekalla golv.
Ja.
Ja. Och sen märker du att de golvplankor då, de knarrar något fruktansvärt.
Jag tycker nu, gällande den här kompisen, jag tycker du ska låt dig vara sur en liten stund. Hon är svartlistad för ett tag. Sen tycker jag också att du ska helt på ett möjligast inte anklagande vis förklara varför du blev ledsen. Att det här som hände nu var att jag hade trott att det här var färdigt, jag hade ställt in mig på det här och därför blev jag hemskt sårad när du drog dig ur. Men ge henne den där chansen att be om ursäkt och kanske sen också förlåta henne om hon faktiskt ber om ursäkt och förstår vad det var som hände.
Ja, och det här är ju jättefina situationer där man lär känna varandra bättre och där man lär sig att förstå att okej, då min kompis blir pressad så reagerar henne med att backa. Att jag tror också att en vägledning där, att om du ska flytta ihop med en kompis eller en potentiell partner eller någonting annat, att gå igenom de här spelreglerna före. Att hur gör vi till exempel med pengar? Har vi båda råd att verkligen bo i den här fina lägenheten? Hur gör vi då mjölken är slut? Att man kommer överens om det här, för det här är sådana grejer som kan också sen leda till problem i framtiden.
Och du kan ju också se det som en positiv grej att hon bromsa innan det han går så långt att ni faktiskt bodde ihop och hon då ångrar sig och ville hem till mamma och pappa igen.
Ja.
Då skulle det kunna bli ännu svårare att backa.
Ja.
Ja. Och då skulle du mitt i alltså suttit där med dubbelhyra och en kakelugn som kanske funkar.
Ja.
Så jag tror nog det blir bra. Men du har våra sympatier. Det där var inte schysst, men var också lite snäll med din kompis som blev rädd.
Mm.
Mm. Oj!
Det var vi hann med den här första podden året 2021. Tack till alla er som har skrivit in. Det var ju lite hit och di
det blev nu ett sånt avsnitt idag. Men hörni, nu ska vi vara jättetacksamma. Nu ska vi behöva er hjälp för att vi kommer nu att sätta oss ner och börja planera vår säsongen av den här podden. Vi har en massa roligt på gång redan. Vi har gäster som är inbokade. Massa ämnen som vi ska sätta tänderna i. Men vi behöver ännu mera tips och idéer. Vad tycker du att vi ska ta upp i den här podden? Du kan ju skriva till oss på relationspodden@yle.fi eller komma med förslag till exempel i vår Facebookgrupp. Relationspodden Norren och Frans heter den.
Mm.
Så hör av dig och kom med lite önskemål. För jag tycker det är alltid extra roligt att göra de avsnitten när någon har gett oss idén.
Mm.
Och det är inte någonting som Hanna har sett på Kaunit ja rohkeat.
Ja, där finns det mycket drama. Det här, relationsdramat.
Det här gäller alla.
Hej, gott nytt år på er. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det fint. Puss.